Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Det här avsnittet så ska vi prata om kvinnohälsa och klimakteriet. Jag har bjudit in Helena Graflund Lagerkrans som är läkare och specialist inom gynekologi. Vi ska prata om kvinnors hälsa och de är fokus på när det gäller hormoner, menstruation, PMS och klimakteriet. Helena, hon brinner verkligen för kvinnors välmående och många kvinnor ska inte behöva leva med de problemen som de har. Och om kunskapen sprids och vilken hjälp det finns att få och att hjälpen ska vara mer lättillgänglig, ja, då blir det så mycket lättare för så många kvinnor. Jag är nyfiken på mycket, men dels så är jag nyfiken på vad vi kan göra för att hjälpa oss själva när vi är i klimakteriet. Vilken hjälp finns det att få? Vilka symptom är det? Och dessutom också när det gäller PMS, PCOS och menstruation. För en studie som gjordes i Stockholm 2017 visar att runt 60% av 1600 flickor de stannar hemma från sociala aktiviteter varje månad på grund av mens. Och en annan studie där 1500 kvinnor mellan 40 och 45 år tillfrågades om sin mens så säger en tredjedel att de blöder så mycket att det påverkar livskvaliteten. Och det behöver inte vara så. Det finns hjälp att få. Jag har också fått in en del lyssnarfrågor som vi kommer att ta upp. Så vi har en hel del att prata om. Så nu kör vi tycker jag.
Det är så perfekt att det är någon som är van på det. Ni sitter också i samma studio eller?
Här, ja. Eller? Ja, ibland sitter vi där beroende okay. på lite, alltså vi ja, vi är inte så flexibla så att vi är så här, vi kommer på onsdag klockan 17, vilken studio finns och så får vi ta den som finns.
Just det, ja. Ni har lite mycket att göra.
Nej men vi har mycket att göra och våra gäster är ju alla kliniskt arbetande så de kommer ju oftast liksom efter arbetstid eller på en jour tim, alltså så, ja. När de är lite skoligare och så. Så att vi sitter där vi får sitta. Eller jag tycker lilla studion också funkar jättebra, men det är klart att det är skönare att sitta här för då liksom, man får ju sitt eget bord och kan ha sin dator.
Exakt, exakt. Ja, som ni hör så är Helena här, välkommen. Tack. Som också poddar på samma ställe som jag gör på Perfect Day tillsammans med syran.
Precis. Syster Lydia.
Syster Lydia. Men du jobbar ju egentligen på Danderyds sjukhus, men är det sista dagen idag eller?
Ja.
När vi spelar in.
Ja, det är sista dagen idag tillfället. Jag ska vara tjänstledig i 6 månader för att jag ska starta ett företag inom kvinnohälsa och försöka komma ut lite till kvinnor digitalt och erbjuda tjänster, alltså vårdtjänster, att erbjuda barnmorska och gynekolog digitalt. Just nu så är det ju så att det finns överhuvudtaget ingen digital gynvård. Och det är väldigt mycket öppenvårdsproblem som kan lösas digitalt som inte kräver liksom en gynekologisk undersökning utan där det är väldigt mycket anamnes, det vill säga vad patienten berättar som man kan ställa diagnos på. Och i vissa regioner i Sverige så finns det ju inga gyntider att få på flera år. Och det är så fel och det är så oacceptabelt att det ska vara så. Och kvinnor blir ju också då hänvisade väldigt mycket till de om man säger allmänläkarna, alltså de digitala vårdgivare som finns, de är ju allmänläkare. Och jag tycker också att det är säkert en och annan som kan få bra hjälp. Men jag tror att man kan få väldigt mycket bättre hjälp om man får träffa en gynekolog eller en barnmorska.
Så där kan man då, det heter Estecare, och då kan man, där kan man då gå in och ställa frågor och få liksom hjälp på vägen, eller?
Ja, nej, alltså vi kommer ha gynekologer och barnmorskor som jobbar där. Så att man kommer kunna ladda ner vår app här framåt försommaren. Och så kommer man kunna gå in och boka ett vårdmöte. Och så kommer man kunna få hjälp med då bland annat klimakteriebesvär, PMS, PCOS, preventivmedelsrådgivning, frågor under graviditet eller frågor efter graviditet. Man kom hem med sin lilla bebis och inte har någonstans att vända sig, urinläckageproblem och ja, diverse grejer. Och allt kommer man inte kunna lösa digitalt, men vi kommer kunna lösa en del och ganska mycket digitalt. Och sen så kommer vi också kunna liksom hänvisa och hjälpa vidare, för många är ju sådär, undrar om det här är ett problem, om det är någonting man ska söka för. Eller, och då kan det vara så här, ja men det här, så här ska du absolut inte ha det. Du måste söka hjälp. Och då kan man liksom ge en liten puff i den rätta riktningen. Eller säga att jag tror att det här är övergående. Du behöver inte liksom göra någonting precis just nu, utan vänta 3 månader och se vad som händer. För att ibland har vi också väldigt mycket inom citationstecken i våra ögon liksom lite onödiga besök, att kvinnor går och oroar sig för någonting som faktiskt är helt naturligt och övergåendes.
Jag tänkte att vi ska komma in på en hel del. Mm. Jag tänkte bara att du ska få lite blommor eftersom du går in i liksom, ska satsa på någonting annat. Det var sista dagen idag.
Ja, på tack Kristin.
Vad fina. Inför detta halvår som vi ska satsa.
Ja, tack så hemskt mycket.
Men jag tänkte också så här, innan vi går in och pratar, att vi kommer att prata om klimakteriet, vi kommer att prata om både unga kvinnors problem och medelålder och lite liksom generellt. Och jag har också fått ställa frågor på Instagram som jag fick några stycken. Mm. Men jag tänkte bara just för att man får känna dig lite mer, för du är uppvuxen tillsammans med massa kvinnor omkring dig.
Ja.
För du har 4 systrar.
Ja, jag har 4 systrar. Jag har 4 biologiska helsystrar och sen har jag en syster som är uppvuxen med oss men som inte är en biologisk syster. Så vi är 6 systrar uppvuxna tillsammans. Och en väldigt stark mamma. Och många tror att vi har en lite förtryckt pappa, men det har vi inte. Han är också, eller kanske lite förtryckt, när jag tänker efter. Väldigt stark mamma har vi i varje fall. Ja, så vi är uppvuxna tillsammans. Mm.
Men då när du började som läkare, blev det naturligt för dig att välja den här vägen just för att du har mycket kvinnor omkring dig och liksom den problematiken? Eller var det någonting som du bara fick ett intresse för när du var på läkare?
Kvinnohälsa är helt fantastiskt. Det är det absolut roligaste man kan jobba med. Det är så spännande och det är så brett. Liksom. Det är allt från att det kan vara mycket psykiatriskt och kvinnor mår dåligt av olika anledningar som har liksom med just kvinnohälsan att göra, till att det är ren kirurgi. Så att man kan jobba väldigt brett om man väljer just gynekologi och förlossningsvård. Det är ju en specialitet som alltid går hand i hand, de två. Men jag började faktiskt vikariera på en allmänkirurgisk klinik. Och jag har jättemycket dråpliga historier från den tiden, för det var inte riktigt. Det var som det var förr i tiden med manliga överläkare som går runt och domderar och lämnar unga kvinnliga underläkare därhän att ta hand om patienterna på avdelningen ungefär. Det var en mycket speciell sommar. och då trodde jag nog att jag skulle bli kirurg, för jag är egentligen väldigt kirurgiskt intresserad. Men så kände jag, under den tiden så kände jag att hade inga förebilder. Om man tittar liksom på överläkarna på den kliniken så hade jag liksom ingen som jag kände att här vill jag vara om 15 år. Jag hade inga barn på den tiden, men jag visste att jag ville ha ganska många barn. Eller en stor familj, det var min vision. Och de hade inga barn. Och hade de barn så hade de hemmafruar som tog hand om barnen. Och det var liksom ingen som kombinerade riktigt kliniskt arbete med familj. Så jag bara kände att nej. Och sen var det lite så här, var man för sig själv och man körde liksom sitt race och sina patienter. Man samarbetade inte så mycket och ja, men så här har vi alltid gjort och lite så där. Men jag var inte superimponerad. Så efter det fick jag vick på gyn och det var som att komma hem. Det var nästan bara, eller det var väldigt mycket kvinnliga överläkare. Och alla hade, ganska många i varje fall, hade väldigt många barn. Och de kombinerade det här på ett jättebra sätt. Att man jobbade lite kortare dagar. Och framförallt var det väldigt mycket så att hade man yngre barn så kunde man jobba deltid. Det var ingen som gjorde på det andra stället. Och pålästa, hjälpte varandra. Hade liksom ett brinnande intresse för att hjälpa kvinnor. Och jag var helt såld. Alltså det var så underbart att känna att det här vill jag göra. Sen så blev jag ju tvungen att gå vidare och göra den här allmäns tjänstgöring som man gör, så då jobbade jag igen lite, då är man ju runt på lite olika kliniker under 2 år, Och sen så fort jag var klar med det så sökte jag specialisttjänstgöring på en kvinnoklinik här i Stockholm.
Men det jag tänker på då, med tanke på de här kvinnorna som du också har i familjen. Mm. Många av de här problemen som vi kommer att komma in på, kan man se att det liksom kan vara ganska lika inom en familj? För du har också en tvillingsyrra. Mm. Alltså, kan ni till exempel som är tvillingssystrar känna igen er varandras problem ungefär samtidigt? Eller är det...
Ja, det kan man. Mycket genetiskt. Ja. Både vad det gäller kvinnohälsa men egentligen... all hälsa. Sofia och jag är ju identiska tvillingar, så vi ser ju likadana ut och fungerar ju ganska väldigt lika. Så. Men jag tycker inte, dels så var det hemma hos oss när vi växte upp, även fast vi var 6 tjejer i familjen plus mamma, det var liksom inte så mycket snack om mens och sex och vi pratade liksom inte så mycket om det, det bara rullade på, jag vet inte. Jag, och är man uppvuxen, är man, alltså, man känner ju bara sin egen familj. Så att vi tänkte nog inte så mycket på det. Jag kommer ihåg när jag fick mens och skulle berätta det för mamma. Tyckte det var jobbigt liksom. Och nu har jag bestämt mig att mina barn ska aldrig tycka att det är jobbigt att berätta för mig. Så vi pratar. Alltså,
varför ska det vara jobbigt? Jag vet inte. Sådana här grejer är ju det mest naturliga egentligen. Mm. Ah. Det är naturens, liksom, vad som sker i kroppen. Mm. Mm. Men ändå så har det varit så svårt att prata om. Men jag måste bara en sak bara till. Jag tyckte det var så himla roligt med din tvillingsyra. Jag hörde att du skickade henne på dejt.
Ja,
fast det för att lura den personen att... Nej, det var, men du.
Ja, alltså det var inte riktigt för att lura. Jag tyckte nog att då hade jag redan träffat någon kille och så träffade jag den här och tyckte att han var intressant. Och Sofia var singel. Det här är ju jättelänge sedan, Kristin.
Ja, inte, men jag bara tycker det är så roligt. Alltså hur och, man kan som tvillingsyra.
Ja, men då tyckte jag väl att han var så intressant, så att varför inte skicka Sofia och se om det kunde bli något där. Men det blev inget.
Nej, det är ganska roligt. Jag träffade en kompis med mig som också har en extremt lik sin tvillingsyra. Mm. Och hon skulle ta körkort med en tjej, men hon var tillsammans med en kille som hon var så kär i. Mm. Och den andra tvillingsyran hade redan tagit körkort. Ja. Hon sa, kan inte du åka och köra upp åt mig?
Ja. Gjorde hon det?
Ja. Oh, men hon kuggade sig.
Nej!
Oh, så jävla roligt.
Då får man pita i det superäpplet och göra det själv igen.
Mm. Exakt, exakt. Mm. Det finns ju liksom en hel del problematik kring liksom kvinnor och också som du var inne på redan nu när vi pratade om Estecare. Mm. Varför tror du att det tar sånt? För jag hörde att det finns 2 års kö för att få en gyntid i vissa regioner i Sverige.
Jag tycker att det är underprioriterat. Jag tycker inte att man tar kvinnors problem på allvar. Jag tycker att man fortfarande har den här mentaliteten att det är typ så här att vara kvinna. Har du fött barn så har du problem. Läcker lite urin, det gör ju liksom alla som har fött barn. Och klimakteriet, ja men det är en naturlig process att gå igenom. Och, alltså jag har hört helt horribla historier om kvinnor som har sökt hjälp och som har sagt att nej, men så där är det. Och det var någon som jag hörde här alldeles nyligen som hade gått till en läkare som, och hade så svår PMS. Alltså premenstruellt syndrom, då kan man ju känna sig som, en del är ju så svåra i det, och sjuka i det, under, det är ju från att man får sin ägglossning tills man får sin mens, så liksom halva månaden ändå, att man vill ta livet av sig. Man klarar inte av sina barn, man kan inte ha en relation, man kan knappt klara av att ha jobbet, alltså det är en allvar, det kan vara en allvarlig sjukdom, eller sjukdom, en allvarligt tillstånd. Mm. Ja. Och då gick den här tjejen, hon var 22 år gammal, till en läkare och berättade om sina symptom. Och då så sa den läkare att ja, jag är uppvuxen i ett land där det finns krig. Och har du inte upplevt krig, då vet du inte vad riktigt lidande är. Fick ingen behandling. Ja, förstår du? Det är liksom, det negligeras och tas liksom, det tas inte på allvar.
Nej, och det var faktiskt en tjej som skrev med de här frågorna. Ja. Så var det egentligen inte en fråga, men hon bara ville påvisa liksom just det att hon hade frågat om hon hade kommit klimakteriet. Mm. Och så sa hon liksom, vad ska jag göra? Aha. Ja, fast du är i den här åldern.
Ja, men gud.
Punkt. Det,
ja.
Hon bara, ja, fast...
Men vi ska gå igenom det, eller hur?
Ja,
när man ska söka hjälp för klimakteriet.
Exakt, vi kommer till det. Jag tänkte att vi skulle ta lite grann i olika... olika åldersspann och börja med de yngre. Mm. Just som men du sa till exempel.
Jag ska också bara lägga till att sen är det ju politiker som bestämmer hur vården ska se ut. Och om, så länge vi är tysta och godkänner att det är så här, att det är 2 års väntetid att få komma till en gynekolog i vissa regioner, att det inte finns några öppenvårdsmottagningar liksom i norra Sverige, utan allting ligger på sjukhusen där man har fullt gå att ta hand om liksom cancer eller sjukdomar som faktiskt man kanske inte överlever om man inte botar direkt, så att säga. Då hamnar de här, om man säger tillstånden som klimakterie och PMS och rikliga blödningar, de hamnar liksom i skymundan. Och det är politiska val som man gör. Men jag tycker att det är helt fel.
Mm. Hur ska man göra för att komma åt då?
Ja, vi måste göra revolution. Ja.
Just för att nå politikerna, eftersom det är de som tar besluten.
Ja, men man måste ju höra av sig till politikerna. Man måste visa på sitt missnöje. Och så kan man också säga så här att bor man i en region där man inte får gynvård så får man ju söka gyn var som helst i hela Sverige. Så att sitter man där i en region och känner sig otroligt osedd, åk till Stockholm. Här finns det i varje fall gynekologer att träffa. Även fast det är lite långa väntetider här så finns det ju gynekologer och öppenvårdsgynekologer som tar emot patienter. Då får man, och så skickar de räkningen till hemmaregionen och sen så får den regionen stå för det. Så att det måste man veta, att man får söka vård i vilken region man vill.
Och då behöver det inte vara 2 år, utan då kanske liksom väntetiden är något kortare.
Ja, men några veckor.
Men det är en otrolig skillnad.
Jättestor skillnad.
Men viktigt att de vet att det finns en möjlighet att få hjälp.
Ja, för det är och så sök dig utanför din region är mitt tips.
Men om vi går då till de här unga kvinnorna, vad skulle du säga är unga kvinnors, alltså tänker då från kanske mitt av början av tonåren och upp till 25-30, jag vet inte när man räknas om det. Men vad är deras största problem? Skulle du säga?
Ja, alltså puberteten så är det ju alla frågor. Vad händer med kroppen? Och jag tycker UMO är jättebra, så ungdomsmottagningarna är bra på det. Och de finns i nästan alla regioner, inte överallt såklart. Men där, det är ju det här, när får man mens och vad händer med min kropp? Och jag känner så här och... De här unga tjejerna, det är ju mycket det, frågor om det. Och man får sin mens för tidigt eller man får sin mens för sent och så. Men sen så när man väl börjar, att man kommer förbi puberteten och börjar ha sin mens, så är det ju, ett vanligt problem är ju att man har mensvärk. Och det gjordes en studie här i Stockholm när man frågade hur många kvinnor som är hemma från jobbet eller skolan på grund av mensvärk. Då är det, jag tror det var 15% som är hemma varje månad på grund av mensvärk. Hur många dagar blir det på ett år? Och så plus då att man ska ha lite covid och magsjuka och allt annat man har. Det blir ett stort bortfall. Det är ju en rättvisefråga att man inte ska gå runt och ha mensvärk.
Men vad finns det för... Jag vet när jag fick ju mens ganska tidigt och hade också riktigt med blödningar och jätteont. Min mormor kom in med en vattenflaska som hade varmt vatten på magen för att jag hade så himla ont. Mm. Men vad finns det för hjälp för dem som är så unga och har så ont? För det är också väldigt så här, jag tyckte det var väldigt genant att komma till skolan också och bara att ha menstruation. Liksom. Ja, men, så att, typ pinsamt, fast det är någonting som är helt naturligt.
Ja, men då, i den åldern så är det ju också, då är det inte så många som har det, och det är väldigt få 12-åringar som ändå är jätteöppna med det, om man säger så, tycker jag, även fast man borde prata om det mera såklart. Men om man har riklig och smärtsam mens redan från jätteunga år, så tycker jag att man ska behandla det direkt egentligen. Och det är inget farligt att stå på p-piller från tidig ålder.
För det fick jag nämligen. Och det var det jag tänkte på. Mm. Är det liksom farligt? Gör man det fortfarande?
Ja. Ännu mer än nu, tror jag. För nu vet vi. Nu har vi gjort sådana stora gedigna studier i hela världen på hur god effekt p-piller har. Inte bara på de tillfälliga problemen med riklig mens och menssmärta. För jag tänker också att gå med riklig mens när man är ung kvinna, man har en jättestor blodresurs, så ska man gå och blöda varje månad rikligt, alltså man får absolut järnbrist, man får absolut blodbrist. Och hur påverkar det ditt allmäntillstånd? Man blir trött, huvudvärk, presterar sämre i skolan, presterar sämre på idrotten, man har sämre förutsättningar i livet, skulle jag vilja säga.
Så de konsekvenserna och den stressen som det kanske ger kroppen är värre än att man liksom får hjälp då, till exempel med p-piller?
Alltså inte, jag skulle inte säga värre, de är dåliga. P-piller är ju bra.
Ja. Nej, men det är många som också är lite rädda för p-piller just när det gäller hormoner och den biten. Ja. Hur påverkar det kroppen då?
Jo, det påverkar inte utvecklingen av äggstockarna eller livmodern på något sätt. Utan det gör är att om man tittar, den akuta situationen förbättras ju genom att man får mindre blödning och mindre ont. Och så hämmar man ägglossningen. Så för en del har ju också väldigt ont av ägglossningen. Men på lång sikt, om man äter p-piller, alltså kombinerade p-piller mer än 10 år, alltså oftast då från ung ålder, då minskar man risken för äggstockscancer, livmodercancer, tjocktarmscancer och i stort sett nästan all cancer när du blir äldre.
Men vad kommer den här rädslan för att ta p-piller?
Jag tror att det är jättemycket media. Någon som har fått en blodpropp och går ut med det. Och så tänker man, hjälp, jag måste sluta med mina p-piller för att den här personen fick en blodpropp och hon är känd. Kanske, och gått ut i Aftonbladet och så blir det ett löp liksom. Och då ska man komma ihåg att blodproppsrisken vid en graviditet är ju, 100 gånger större. Alltså den är så otroligt mycket större om du blir gravid. Och vill man bli gravid, då får man ju ta den risken att få en blodpropp. Men om man inte vill bli gravid, att ta den risken att bli ofrivilligt gravid istället för att käka p-piller, det är så, man kan inte jämföra de riskerna. Det är så otroligt mycket större risk med det. Och det är klart att unga tjejer har ju jättehög fertilitet, så att det är ju hög risk att man blir gravid också om man inte käkar p-piller. Blodproppsrisken, det är väl det som man är rädd för. Primärt. Ja, den är låg med p-piller. Jättelåg. Och man ska alltid ha en individuell bedömning på alla kvinnor och tjejer som får p-piller. Har man ärftlighet för blodproppar eller har man, och liksom, det finns anledning, eller om man röker eller om man är väldigt kraftigt överviktig, då är kanske risken lite för hög för att du ska ha en kombinerad p-piller. Och då får man vända,
vad menas med kombinerad p-piller?
Östrogen och gulkroppshormon. Ja. Så då kanske man får välja ett preventivmedel som bara har gulkroppshormon, som också har bra effekt på blödningar och smärta. Men som man har lite sämre, man går med lite mer så här mellan blödningar och spottings av det.
Och att det är en kombination, det är väl också för att minska risken för cancer, eller vad är det?
Nej, varför? Att det är kombination, det är gulkroppshormonet är det som hämmar ägglossningen och som gör, men att man lägger till östrogenet är för att man får mycket bättre blödningskontroll. Man blir oftast helt blödningsfri med p-piller då. Om man äter bara gulkroppshormon som är så här mellanpiller eller minipiller som vi kallar det, då kan man gå och ha lite mellanblödning, och det tycker kvinnor är jobbigt. Mm. Men man får väga riskerna mot varandra. Nej, men så minskad cancerrisk, sen så kommer oftast risken för bröstcancer upp. Risken för bröstcancer är lätt ökad när man står på p-pillerbehandling då med östrogen och gestagen, alltså gulkroppshormon. Men den risken är så otroligt liten jämfört med, alltså den är ju en relativ risk. Så risken att få bröstcancer när man är 20 är ju extremt låg. Så att lägger man på en liten ökad risk under östrogenbehandling, så blir ju det ändå en försvinnande liten del. Så det är ingenting som man behöver fundera på när man är 20 år. Och den risken försvinner ju så fort man slutar med sina p-piller. Mm. Men den här skyddet, det lever kvar hela livet. Och det tror man beror på att man hämmar ägglossningen. Att det inte är meningen att vi ska ägglossa varje månad och ha de här, liksom, den här rulliansen i äggstockarna. För att när vi, om man tänker på hur alla andra arter lever, då håller man ju inte på och skyddar sig och planerar när man ska bli gravid. Utan då får man en ägglossning och så blir man gravid. Och sen föder man barn 9 månader senare. Sen ammar man ett år, sen har man en ägglossning kanske 2, och sen blir man gravid igen. Så att förr i tiden kanske man trodde att kvinnor hade kanske 15 ägglossningar på ett liv. Nu har vi det på 1,5 år om man inte har någon hormonell behandling. Just det. Mm. Och då är det mycket större risk att det blir fel någonstans. Och den här långvariga östrogenproduktionen påverkar kroppen på ett negativt sätt inom vissa aspekter.
Men just när det gäller då p-piller, är det någonting, ska man fortsätta med det upp i högre ålder, eller ska man gå över till hormonspiral eller spiral då?
Vi brukar säga att kombinerade p-piller rekommenderas inte efter 40 års ålder, och det är för att då ökar risken för proppa lite grann. Mm. Så att efter 40 års ålder brukar vi säga att då ska man hellre välja någonting med gulkroppshormon, som är till exempel en hormonspiral.
Och när hormonspiralen, den påverkar då bara, den påverkar inte hela kroppen?
Nej.
Eller?
Den sitter i livmodern, påverkar livmoderslemhinnan. Och den systemiska effekten, det vill säga den delen som, av hormonet som går ut i hela kroppen, den motsvarar ungefär 1 minipiller i veckan. Så det är jättelåga risker. Eller jättelåga doser. Mm. Men det jag skulle säga, bara komma tillbaka till kort, varför folk är lite skeptiska till p-piller också i unga ålder. Det är att man har en förväntan att man ska bli deppig av p-piller. För man har hört det. Att man blir lite deppig av p-piller. Och då gjordes en studie på Karolinska för några år sedan. Där man tittade på, man gav kvinnor p-piller eller sockerpiller. Man blev liksom lottad till 2 grupper. Och så sa man åt alla att alla måste skydda sig så att man inte blir gravid. Och man visste då, kvinnorna visste inte om de åt p-piller eller sockerpiller. Och det blev nästan samma resultat när man tittade på hur deppiga de blev. Det var lite högre, alltså kanske 20% i gruppen som åt p-piller och 17% i gruppen som åt sockerpiller. Och vad säger det oss? Jo, p-piller kan påverka humöret, men vår förväntan att vi ska bli deppiga är också väldigt stor. Och den spelar in.
Ja, intressant.
Mm, det är jätteintressant.
Det påverkas av vad alla andra säger, för att man har hört att det ska vara så.
Och att när man är 20 eller 18 eller 15, då går ju humöret upp och ner. Och man har mycket känslor och det går upp och det går ner och det går upp. Och så sätter man in p-piller och då känner man, du ser, nu känner jag mig jättedeppig och jag började äta p-piller.
Ja. Och så börjar man på hösten och så kom vintern och mörkret och så blir man deppig av det istället. Fast man kan inte skilja det åt.
Nej. Men det här är ju vår roll som gynekologer och barnmorskor, att verkligen vara noggranna med att informera om det här. Och också om man står på p-piller och så 2 år senare så börjar man känna sig deppig. Det har inte med p-pillerna att göra. Biverkningarna kommer inom ett par veckor.
Så man kan säga då att de största problemen under den här unga tiden är ju alltså smärtan av, och att man har kraftiga blödningar. Och att, till och med alltså, att, att kvinnor stannar hemma från jobbet när de blir,
från skolan,
från skolan för att de har det problemet. Mm. Men det finns hjälp att få.
Absolut. Mm. Sök ungdomsmottagning, barnmorska eller gynekolog så hjälper vi er. Mm.
Du var inne på PMS då med det här gulkroppshormonet bland annat. Mm. Varför drabbas fler av PMS och kraftigare än andra?
Ja, det vet man inte. PMS är ju då premenstruellt syndrom och det man har kommit fram till är att det är nedbrytningsprodukterna av progesteron. Det blev lite tekniskt här, men det är liksom man, när man har en ägglossning så bildas det en gulkroppscysta från den här ägglossningen och i den gulkroppscystan så den producerar progesteron och den ska underhålla graviditeten som blir till i den här ägglossningen som kroppen hela tiden hoppas på ska ske, eller naturen, att man ska bli gravid liksom. Och då produceras det här gulkroppshormonet och när det bryts ju ner då, det har ju en livscykel här, hormonet, och när det bryts ner så bildas det nedbrytningsprodukter som påverkar hjärnan och vissa är jättekänsliga för den här nedbrytningsprodukten. Mm. Och det har inte att göra med hur mycket progesteron man har, utan det kan vara två kvinnor som har lika mycket och den ena mår pissdåligt och den andra mår jättebra. Så att det har liksom inte med det att göra. Det man vet att det har att göra med, det är såklart alltså omständigheter runt omkring, hur stressad man är, hur mycket man sover, småbarn, ligger i skilsmässa eller vad det nu är liksom som påverkar livet, då blir PMSen mycket mycket sämre. Men vissa har bara jättejobbig PMS eller till och med PMDS där så, när man är så dålig som jag sa att man kanske till och med vill känna att man vill ta livet av sig i den här delen av psyken. Och sen kommer mensen, då är humöret på topp igen. Och det är just det här cykliska, att det kommer och sen blir man bra. Det är då man kan tänka sig att man faktiskt har det här tillståndet. För om man är låg hela tiden, då är det ju kanske snarare att man faktiskt har en depression, skulle jag säga.
Så man får vara liksom lite vaken på det, alltså, när det här sker, om det också går över mellan varven eller om det pågår hela tiden. Ja. För att det är ju inte... Nu har jag ju haft tur och inte haft så problem med det, men jag vet ibland att jag har varit så här typ att jag kan väldigt lätt i tårar och sen varit så här superkänslig ändå. Jag bara, men jag förstår inte varför.
Nej.
Och sen
så går det över.
Ja, precis.
Det är ju en väldigt light form av PMS. Mm. Och den vanligaste liksom, patienten som har PMS och som söker för det, hon är ju kanske 40 år upp. Någonting sånt där.
Så man brukar inte ha det så tidig ålder utan det kommer senare eller?
Man kan ha det i tidig ålder. Och det finns ju 20-åringar och tidigare också som har det. Men lite vanligare bland äldre kvinnor.
Mm. Men vad kan man göra åt det då?
Äldre kvinnor, herregud. Ja. Men 40-åringar.
Ja. Alltså, ja. Passar det?
Ja, exakt.
Vad kan man göra åt det? För man känner ju någonstans att den här problematiken ska man ju inte behöva gå. Men jag är en kompis som har super problem med det här.
Då är man ung, det vill säga 20-30 år, då kan man käka p-piller. För att då hämmar du ägglossningen, du får inte den här gulkroppscystan och du får ingen produktion av det här gulkroppshormonet. Och de allra flesta blir bra på det. Och de allra flesta behöver preventivmedel i den åldern också. Så att det funkar faktiskt väldigt bra. Om man inte tycker att det räcker, då äter man antidepressivt, cykliskt. Alltså från... dagen innan när man, alltså, de här kvinnorna vet ju väldigt ofta så här, ah, men shit, nu imorgon så kommer det vara jobbigt liksom. Och så går man kanske med nästan lite förväntansångest och nej, nu kommer min PMS. Om man börjar då med antidepressivt läkemedel dagen innan eller två dagar innan, då har det en väldigt snabb effekt och förbättrar måendet radikalt under de här två veckorna som man har jobbigt. Och då säger många så här, ah, men det är så gammalmodigt, ska man hålla på att äta antidepressiva läkemedel mot PMS? Men det är en vedertagen behandling som är bra och den fungerar på ett helt annat sätt än som när man äter för depression. För när man äter för depression så har man ju ganska lång tid innan man får effekt när man börjar och man får utsättningssymptom när man slutar. Och så är det inte med PMS. Den har effekt på två dagar, den har bra effekt under PMSen och sen slutar du med den och då har du inte utsättningssymptom.
Så man behöver inte äta det hela tiden?
Nej, utan... bara två veckor, de två veckorna som du har PMS.
Ja, men jag tänker, kan man också göra någonting annat? För att, med kosten eller rörelse, kan man göra någonting sånt också? För det är ju någonting som man själv kan hjälpa till.
Yes, absolut. Alltså, det här gäller ju allt som har med, om man säger, psykisk ohälsa att göra, så är det att ha bra sovrutiner. Alltså gärna sova 8 timmar om dagen. Att motionera, jätteviktigt under PMS.
Att och då är man inte jättesugen på att motionera. Nej. För att man mår inte så bra.
Nej, men man kanske, det är precis. Och sen, jag hade en kompis som sa till mig, jag har PMS, Helena, det är så jävla jobbigt, kan inte du hjälpa mig? Så, och då sa jag precis där, ja men det du kan göra är antingen p-piller eller antidepressivt. Och jag vet, men jag känner mer så här, jag ska försöka träna liksom mer regelbundet flera gånger i veckan, och jag ska sova mycket bättre, och så ska jag äta bra, och så ska jag försöka undvika kaffe. Det finns ingen riktig forskning som visar på att kaffe ger sämre PMS, men hon hade läst det. Och så ska jag och jag sa så här, ja men gör det, det är jättebra, men om du inte får till allt det där i ditt liv just nu, så finns jag här och kan hjälpa dig. För det är också så här, vi vet ju att alla de här faktorerna är jättebra på, så de är ju bra för blodtrycket och blodsockret och allting, men problemet är att det tar tid och du måste ändra ditt liv för att du ska få till det här. Du kanske måste prioritera bort någonting annat som är viktigt för dig för att du ska kunna träna 4 gånger i veckan eller sova 8 timmar per natt eller stressa mindre. Och då tänker jag att vill du göra det så är det jättebra, och kan du göra det så är det jättebra, men det finns också någonting annat vi kan göra för dig om du behöver det.
Men det är också bra att veta, för att just det att har man kunskapen och vet att även om jag vaknar upp imorgon och har jätte-PMS och inte känner för att röra på mig, men om jag tar mig ut och vet att förmodligen efteråt så kommer jag må mycket bättre, så kan det ju hjälpa om man har kunskapen och vetskapen om det. Att man säger, okej, jag har ingen lust, men kom igen nu. Ja. Nu får jag faktiskt ta tag i det här.
Och hur jobbigt det är. Alkohol.
Alkohol påverkar det under PMS?
Ja. Det påverkar ju psykiskt mående också överlag. Men alkohol, om man dricker alkohol så mår man oftast lite sämre i sin PMS.
Mm. Men kaffet där nämnde du, det har jag hört att det påverkar kvinnor mer än män.
Ja,
men så är, nej, det var någon som nämnde det när vi pratade om just det med klimakteriet och olika problem man kan ha som kvinna.
Ja, alltså kaffe, forskningen kring intag av kaffe har varierat lite granna, och det är väldigt mycket prat om hur kaffe påverkar oss, men det finns väldigt lite vetenskap kring hur det påverkar. Vi vet att det är en ökad risk för tidigt missfall om man dricker väldigt mycket kaffe. Det är ingen minskad liksom, chans att bli gravid om man dricker kaffe när man försöker bli gravid. Det pågår mycket rykten om det, men det finns inget vetenskapligt i det, utan det är, vill du dricka kaffe när du försöker bli gravid så gör det, men dra gärna ner när du blir gravid. Och jag kan inte säga att det finns några vetenskapliga studier som tyder väldigt mycket på att det förbättrar hälsan. Men sen, om man mår dåligt av kaffe och mår bättre när man dränerar, så då ska man såklart göra det. Men när man ska få tänka på de här alla vetenskapliga studier som görs, då ska man ju verkligen jämföra likadana grupper och väldigt många människor, och det ska peka på resultat som är samma för alla. Liksom, att det inte bara slumpen att det blev så här. Eller som du pratade, Kristina, om att du hade gjort någonting och så har du gjort någonting mera, och då vet man inte riktigt vad det är som har effekt. Utan man måste ju verkligen, när man gör studier, visar så här, är det verkligen kaffet eller är det att du samtidigt började träna?
Exakt, man får ta kanske en sak i taget och få testa fram vad det är som faktiskt gör skillnad.
Ja.
Och sen är det väl också det att vi har, eller jag ska inte säga att vi, jag kan säga alltså perioder dricker väldigt mycket kaffe.
Mm,
det
absolut.
Finns också begränsningar, man behöver inte dricka hur mycket kaffe som helst.
Absolut.
Alltså ta din morgonkaffe och sen så behöver du inte dricka 10 koppar till den dagen.
Nej, verkligen. Det finns, men nu tar jag en liten slurk
kaffe. Ja, men vi sitter och dricker kaffe. Men jag tänker just det här, och det är också en sån här grej som man tänker att det påverkar PMSen såklart en själv, men det påverkar också människor runt omkring.
Mm, mm.
Vad kan man, som om man står vid sidan av, om man till exempel är en partner, vad kan den personen tänka i det läget? Liksom?
Jag tycker man ska vara snäll. Alltså inte så här är PMS igen. Alltså det är ju som ett slag i ansiktet när man har PMS. Utan så här, du går ut på en promenad, jag lägger ungarna. Eller liksom, jag fixar det här, du kan, eller vad man nu vill göra.
Reta att
man liksom,
inte upp någon.
Reta inte upp, och alltså, ha lite förståelse för att det här inte är hittepå, utan det här är på riktigt. Men det är klart också, för den här partnern så är det ju jättejobbigt. Det är ju 14 dagar i månaden. Det är halva ens liv.
Det är inte illa ment, utan det är bara så här, det är faktiskt rätt mycket, både för den, såklart den som har PMS, men också för den som lever med någon som har PMS.
Ja, så att det kan ju verkligen påverka ens liv, och gör det så tycker jag att man ska söka hjälp. Man ska inte gå och stå ut. Det här går ju över klimakteriet, men då kanske andra problem kommer.
Ja.
Så att jag menar så här, man, man ska se till att leva gott och ta hjälp när man behöver det. Mm. Och inte vara rädd för det. Och så tänka att man nog kan få hjälp också. Inte bara så att det behöver vara så här.
Nej, och det är väl det som är lätt att vi hamnar i, som vi pratar om där med klimakteriet. Mm. Ja, men du är den åldern. Jaha, du har PMS, du får härda ut. Typ.
Ja. Nej. Har du inte varit med i krig så vet du inte vad PMS är.
Men sen finns det också någonting som jag faktiskt aldrig har hört om tidigare. Men som en kompis till mig jag pratade med häromdagen när vi satt och diskuterade här inför avsnittet. PCOS.
Ja.
Det har jag aldrig hört talas
har
om.
Har du inte?
Nej. Nej.
Polycystiska ovarier. Du har inte hört det?
Nej.
Nej.
Vad är det?
Det är en jättevanlig diagnos bland kvinnor. Jag tror att det är 10% ungefär som har det. Det är att man har en obalans mellan manliga och kvinnliga könshormoner som gör att man inte har ägglossning, för man har lite för höga alltså manliga könshormoner. Och det, liksom, det vanligaste symptomet som man har är att man har oregelbunden mens. För har man inte ägglossning så får man inte regelbunden mens. Men många kvinnor som har det här har också då att man kan få jättekraftig behåring i ansiktet och på kroppen. Alltså, sån här, alltså manlig behåring. Man kan också bli lite tunnhårig på huvudet. Och går ofta lite hand i hand med att man är överviktig.
Min kompis sa att hon var väldigt trött och att hon har fått problem med akne.
Akne, jättevanligt. Ja. Trötthet är inte ett symptom som har primärt.
Hon var låg mer. Alltså hon, men det var väldigt många olika saker, tror jag. Mm. Hon sa att hon hade många olika symptom som ledde nog till att hon kanske var låg.
Ja, för det är faktiskt ökad risk för depression om man har PCOS, för att man känner sig inte superkvinnlig om man har manlig hårväxt i ansiktet eller på magen eller liksom, och oregelbunden mens. Man får veta att man har kanske svårt att bli gravid, och så ska man gå och tänka på det hela liksom, ända tills man faktiskt försöker. Och sen så har man lite ökad risk på sikt för metabola syndromet, alltså typ 2-diabetes, högt blodtryck. Så att det är en diagnos som kan vara besvärlig. Det man gör, väldigt många vet inte om att de har den här, för att man står på p-piller, då har man ingen mens, så att de vet inte. Och sen när man slutar med p-piller ska bli gravid och sen kommer aldrig mensen, då är det PCOS. Det är inte p-pillerna som ligger kvar i kroppen latent. P-pillerna går ut på 24 timmar, utan det är att man har en PCOS som man inte vetat om.
Men vad gör man då om man har för mycket av det manliga hormonet?
Ja, så länge man inte ska skaffa barn så behöver man inte fundera så mycket på om man säger fertiliteten. Utan den, när man vill bli gravid, då finns det behandlingar för det. Men om man tänker bara rent allmänt, så är det, är man överviktig. Det klassiska är så här att en ung tjej så har, har regelbunden mens. Och sen åker man kanske på ett år till high school i USA. Och så går man upp 5, 7, 8, 10 kilo. Och då blir mensen oregelbunden. För den här är i kombination med fetma väldigt ofta. Har man väl utvecklat PCOS så har man väldigt... Alltså det är inte så att hon fick PCOS av att hon gick upp i vikt. Men den utlöses av det. Och det är oftast väldigt svårt att gå ner i vikt om man har PCOS. För de liksom, PCOSen motverkar viktnedgången tyvärr. För man är lite insulinresistent då. Mm. Så A och O är att försöka behålla vikten. Och går man upp i vikt så ska man med alla medel man kan gå ner i vikt. För att det räcker ofta, eller det kan räcka med att man går ner lite grann i vikt, för att den här hormonbalansen ska liksom skifta tillbaka och bli normal. Och då kommer man igång i regelbunden mens igen. Det man behöver komma ihåg att man ska ha minst 4 blödningar per år. Annars ska man ha behandling mot det. För att man ska skydda sin livmoderslemhinna helt enkelt. Mm. Och sen ska man ta hand om sig, äta väl, sova gott.
Ja, där kommer den
där kommer igen. Ja. Träna, se till att man inte är överviktig.
Mm. För hon sa ju också det, att hon ville ju, hade ju problem att få bli gravid också. Då.
Det är klart, har man ingen ägglossning så är det jättesvårt att bli gravid.
Men det finns ingen liksom annan hjälp för det? Alltså så här, någonting som drar ner... Det är bara det man själv kan göra, är att gå ner i vikt för att dra ner det manliga hormonet. Det finns ingenting som man kan liksom,
nej,
precis som du säger, att man kan få antidepressiva när man har PMS. Det finns inget sånt som medicin för.
Det är ju p-piller då, att man tillför östrogen.
Ja.
Så att östrogendominanta p-piller, då förbättras hår, alltså den manliga hårväxten brukar förbättras. Och då återställs ju hormonbalansen. Men det är ju tillfället, det är ju under behandlingen. Men när man sen vill bli gravid, då kan man ju inte stå på p-piller. Utan då måste man ju sluta med p-piller. Och sen så kan man försöka några månader med sin partner. Och blir man inte gravid och vet att man har PCOS, då är det ju ingen mening att hålla på och försöka ett år innan man söker IVF. För att det blir inga barn då. Utan då måste man gå till en klinik som kan göra ovulations, alltså ägglossningsstimulering. Och då stimulerar man ägglossningen. Och då så, kvinnor med PCOS får lika många barn som kvinnor utan PCOS, fast med lite hjälp på traven.
Och det är ju det som är, återigen, det som är bra, att det finns ju faktiskt hjälp att få. Men då kan man också, så här, om man vill planera lite länge, att om man äter p-piller så kanske man får hjälp att det här med att gå ner i vikt, så alltså att det blir lite lättare på den biten. Mm. Så när man slutar sen så är man på en bättre plats för att kunna bli gravid.
Ja, förhoppningsvis kan det vara så. Mm, absolut.
Så att man kanske måste planera, alltså det är svårt att veta såklart, men att det finns den möjligheten i alla fall.
Och sen är det jättesvårt att säga till en kvinna som vill bli gravid och som är överviktig att nu får du först börja med att gå ner i vikt, när man vet hur svårt det är. Utan precis, då får man ju hjälpa den kvinnan med ägglossningsstimulering.
Mm. Och, det är någonting som jag tycker att man har hört väldigt mycket om. Mm. Det hörde inte jag lika mycket om när jag var yngre eller 20-årsåldern, att man faktiskt kunde få så pass bra hjälp så pass snabbt med att bli gravid. Mm. Det här med IVF och sånt. För det var ju inte alls lika många som fick den hjälpen då.
Nej.
Men, och jag vet inte om det är så att det är fler idag som det, jag upplever att det är fler idag som tar IVF än vad det var då. Jag vet inte om det är liksom någon skillnad på att folk har svårare att bli gravida idag än då, eller bara det att man har fått mera.
Då är det 20-30 år sedan. Jag tror att det har förbättrats under 20-30 år i IVF-en. Så det är väl det kanske, att man har flera lyckade IVF-en nu kanske, än vad man hade då. Det kanske var många som gjorde IVF och så blev det inte lika lyckade resultat som idag. Det måste utvecklas jättemycket. Och sen så är det så man får regionsbetalt. Efter, om man har försökt aktivt i ett år så får man regionsbetalt. Var säkert inte så för 30 år sedan.
Nej, det var det kanske inte.
Jag vet inte riktigt, men jag tror inte det.
Nej. Men om vi ska nu komma över till klimakteriet. Mm. Och där kan jag bli, när vet man att man hamnar i klimakteriet? Jag tycker ändå att jag är 52 och tycker att jag borde vara där kanske. Men jag har ingen aning. Jag har ju liksom inte fått några vallningar. Eller
25% har ju inga symptom på, bara att mensen upphör, men mår liksom precis oförändrat. Du kanske är en av dem.
Ja, det kan vi ju hoppas på. Men jag blir ändå så här nyfiken. Kan man ta så här liksom en test på blodprov på mig om jag är i klimakteriet eller inte, så man vet?
Ja, det kan man göra. Man kan testa för något som heter FSH, alltså som är så här follikelstimulerande hormon. För att när man hamnar i klimakteriet, då stiger det. För den, får liksom, den stimulerar äggstockarna. Men äggstockarna kan inte riktigt stimuleras och då stiger det. Då liksom utsöndras det i högre dos utan att man får en stimulering från äggstockarna. Så det är ett prov som man kan ta. Och jag har faktiskt sett att det finns som kisticka på apoteket.
Jaha.
Så kan man se om man har förhöjda värden av FSH. Och har man förhöjda värden av FSH, då är man troligtvis i klimakteriet.
Men om man då ser till liksom, när börjar klimakteriet och vad är det första man märker utav det, om man tänker då generellt?
Ja, klimakteriet är ju jättebrett. Det kan vara allt från 45 års ålder till 60 års ålder. Vanligaste är ju runt 50, och den absolut vanligaste åldern för menopaus. Menopaus är ju liksom en bestämd tidpunkt när mensen, alltså sista mensen, den är 52 års ålder i Sverige. Så det är liksom medeltalet. Det är en del som kommer in i klimakteriet har ju en hormonspiral. Så att då märker man inte att man är i klimakteriet, för man är blödningsfri med den här hormonspiralen.
Och då får man inga vallningar då, eller?
Jo, och, precis. Och det jag menar är så här, att när man närmar sig klimakteriet så kan det första vara, kan ju vara att mensen börjar strula. Den blir oregelbunden och den blir lite rikligare och den blir lite långdragen och den är lite stökig. Men det där kan vi slippa undan om en hormonspiral. Men det är liksom steg nummer ett för de allra flesta, att mensen förändras. Men då har man ju fortfarande ägglossning då och då. Men sen kommer den här tillfället då när ägglossningen upphör helt och hållet och man blir då, hamnar i menopaus. Då är vallningar och svettningar ett vanligt symptom. Och kanske det vanligaste som man pratar om, för det är ganska klassiskt och många känner liksom igen det där att med svettningarna och vallningarna. Men det finns 1000 symptom, och en del är sekundära till vallningar och svettningar, och att östrogen påverkar ju temperaturregleringen i hjärnan.
För vad jag tänkte på, vad är det som gör att man svettas?
Ja. Östrogen påverkar temperaturregleringen i hjärnan. Och när då östrogenproduktionen är lite upp och ner, då blir också regleringen påverkad och därför svettas man. Och så öppnar man fönster, klär av sig och då börjar man frysa, och så stänger man fönster, klär på sig och så håller man på så hela tiden. Det är jättejobbigt. Och de här vallningarna har också med det att göra, att den kommer liksom stiger upp och man blir alldeles röd i ansiktet och på bröstet liksom, och sen så sjunker det undan. Men det har med det att göra att de här liksom, östrogenproduktionen går lite upp och ner där de här åren.
Påverkar det blodtrycket också?
Det gör det inte primärt. Nej.
För, alltså en kompis till mig, jag har faktiskt berättat det för dig förut, men jag ska ta det med, med så lyssnar. Vi satt för ett år sedan och vi tittade faktiskt på Let's Dance då när min son var med. Och hon är då i klimakteriet, så hennes tröja åkte ju på av hela tiden. Hon sa ingenting om det, men vi var på toppen av humör båda två och så tröja av och tröja på och tröja av och tröja på. Och sen ska hon gå ut på toaletten och jag sitter med tvn ganska högt och sen så hör jag bara, Kristin, kan du komma? Och så inkommer jag, så sitter hon på golvet med handen för pannan och blodet bara rinner. Då har hon svimmat och ramlat in i en, liksom skåpkanten och spräckt pannan. Då fick jag ambulansen komma hem den. Och hon var så här, så jävla onödigt. Hon mådde ju inte dåligt. Hon fattade inte var det kom ifrån. Och sen så höll de kvar henne bara för att de ville kolla hjärtat. Och liksom, var kommer det här ifrån? Och då skrev jag till henne, för jag fick inte följa med in på grund av coviden. Då skrev jag till henne så här, men fråga dem, därför att din tröja åkte av och på hela kvällen. Om det har någonting med det att göra att du reste dig upp. Och då kunde de se, när de gjorde tester på henne, när hon fick vallningarna. Att jag vet inte om det var blodtrycket eller det var någonting. De kunde väldigt tydligt se i alla fall att hon...
Blodtrycket sjönk då?
Ja, förmodligen att det sjönk när vallningarna kom.
Jag kan inte, det låter lite specifikt för henne, men det är kanske så, men det är inte ett vanligt symptom att man får blodtrycksfall. Men hon kanske är en lågtryckare också, att hon blir lite påverkad i sitt blodtryck när hon blir varm. Har man lågt blodtryck och lätt för blodtrycksfall, det är klart, då påverkas det av olika saker, kanske till exempel då att man får de här vallningarna och sen reste hon sig upp snabbt och så fick hon blodtrycksfall. Så att det låter ju rimligt att det var det, men det var ju jättebra att man utredde hjärta och allt. Alltså, för det vanligaste kanske är ändå att det är någonting annat som man måste utreda det farliga. Liksom.
Ja, exakt. Men sen fick ju hon plåster.
För det finns en plåster.
Ja, precis.
Men jag ska bara säga, så vallningar och svettningar är vanligt, men så är ju den här jättebreda gruppen som bara känner sig håglösa. Som kommer och känner sig bara, jag känner inte igen mig själv, jag har liksom ingen energi, jag har inget driv, jag har gått upp och tjock om magen och jag sover dåligt.
För det var någon som skrev sömnen, alltså utropstecken.
Då tror jag och de flesta med mig att den här håglösheten kommer just av att sömnen blir försämrad. Sömnen blir försämrad när östrogenet går upp och ner. Man sover mycket ytligare, man vaknar mycket tidigare. Vet inte. Det påverkar väl sömncentra, tänker jag också. Men man, så att, och du vet, kommer du ihåg när man hade småbarn och blev väckt hela tiden? Så, man är tillbaka i det fast man är 50 år och inte alls orkar hålla på uppe halva natten. Och dessutom svettas man och fryser och svettas och fryser och kastar av sig täcket. Och så, ibland så svettas man så mycket att man måste gå upp, kvinnor går upp och byter lakan mitt i natten för att det är blött i sängen av svett. Så det är ju urjobbigt. Och som ett brev på posten kommer då den här håglösheten. Och man känner inte igen sig, man blir lite deppig och allt är bara rätt trist. Och kanske har man dessutom rikliga blödningar på det och känner sig lite trött av den anledningen. Och man har lättare att lägga på sig på buken.
Varför går man upp i vikt?
Jo, för att östrogen motverkar bukfetma. Så den, man brukar prata om kvinnlig och manlig fetma. Då manlig fetma, det är ju den här som lägger sig runt buken. Och kvinnlig fetta, och det kallar vi äppelformen. De är liksom runda på magen. Kvinnor är lite mer päronsformade, har en päronsformad fetma. Att man är liksom, det är höfter och lår mera. Men när man då får lägre östrogen produktion, då håller inte det tillbaka lika bra. Så då går man upp över buken. Och det kan gå ganska fort. Och sen fattar man inte riktigt att det har hänt. Och så plötsligt har man gått upp 5-6 kilo också. Man bara får inte på sina kläder. Och så sover man inte. Och så, alltså allt är bara deppigt.
Men alltså, hur länge pågår det här?
Kristin, förstår du hur lyckligt lottad du är nu om du har gått igenom det
här? Jag tror inte att jag har gjort det. Det här låter ju för bra för att vara sant. Att jag inte ska
men klimakteriet kan hålla på i 10 år.
Men alltså, det är helt sjukt.
Och då så vill jag... Det ser inte ut sådär.
Nej, men alltså, kan man få hjälp? Någon hjälp då?
Ja. Och det här är ju en grej som, det här är en grej som jag stör ihjäl mig på, att kvinnor inte får hjälp med. För att från norr till söder så sitter det tusentals kvinnor som har de här problemen och inte får någon hjälp. Så det är en av anledningarna till att jag startar det här företaget. Jag ska fasen ta hand om alla klimakterier, kvinnor i hela Sverige. Varför jag tycker det är så hemskt. Liksom. Ja, hur som helst, ska pågå i 10 år. Får man besvär så tycker jag man ska söka en gynekolog eller en uppdaterad och intresserad allmänläkare som rekommenderas i vissa regioner. För att ett östrogenplåster till exempel kan ju ta bort alla de här symptomen. Du börjar sova, du slipper vallningar, du slipper svettningar och på det kommer då humöret tillbaka för att du sover gott igen. Du slipper liksom här på av. Alltså,
men det är så många som har varit rädda för östrogenet som säger att ja, men jag kan få bröstcancer eller så.
Precis.
Vad finns det för sanning i det?
Ja, men det finns en viss sanning i det. Men det här skräcken för hormonbehandling under klimakteriet har ju skiftat lite under årets gång. För att det är, vi vet att har man hormonbehandling under väldigt lång tid, alltså 10 år, så finns en ökad risk för att man får bröstcancer. För det är ju den åldern, det är liksom lite det här som jag sa med tjejer som är 20 år. Mm. Men det är så låg risk att få bröstcancer när man är 20 år. Men om man är 50 eller 55 så är det ju redan en viss risk. Om man då dessutom lägger till hormonbehandling av östrogen så är det ju en viss risk, ytterligare en risk. Men det som är grejen är då att nu har man kommit fram till att det är inte primärt östrogenet i den här åldern som ger ökad risk för bröstcancer, utan det är gestagenet. Och man måste ha gestagenet, det är det här gulkroppshormonet. Man måste ha...
Är det inte det progesteron?
Jo, progesteron. Ja. Fast det syntetiska som ges i läkemedel heter gestagen. Okay. Mm. Så en hormonspiral till exempel, det är ju ett gestagenpreparat. Så att man måste ha någonting som skyddar livmoderslemhinnan. För att om man bara tillsätter östrogen, då påverkar det livmoderslemhinnan. Och på sikt kan det ge cellförändringar. Precis som under PCOS-en så behöver man också ha liksom ett skydd mot cellförändringar i livmoderslemhinnan för att man inte ska få den här långvariga östrogenpåverkan på livmoderslemhinnan. Och då ska man ha en hormonspiral eller man kan ha bioidentiska hormoner, det är väldigt populärt framförallt i Stockholm, så har det spritt sig som en löpeld att det är jättebra för att det är lite mindre, lite färre biverkningar tycker många än om man äter tabletter med gestagen. Och då har man sett att det är kombinationen östrogen och gestagen som ger en ökad risk för bröstcancer, men att det faktiskt i den här åldern är mera gestagenet än östrogenet. Mm. Så att om man till exempel har opererat bort sin livmoder av anledningar till exempel att man har muskelknutor eller att man har haft någonting, liksom, då har man en lägre risk än om man måste ha ett tillägg av gulkroppshormon. Så att det är jättekomplicerat det här, och jag tror inte vi har kommit i land exakt hur det här påverkar kvinnor. Men det vi vet är att om det påverkar ditt liv, din vardag, när du är i klimakteriet, så är du hjälpt av en hormonbehandling under ett visst antal år, kanske upp till 5 år. Och risken att utveckla cancer under den tiden är väldigt liten. Det tar lång tid att utveckla cancer, kanske 10 år eller mer. Så att man har ju sagt att man inte ska ha hormonbehandling under allt för lång tid under den här perioden. Men absolut, jag rekommenderar alltid kvinnorna som kommer till mig och har de här symptomen. En del kommer ju bara för att liksom bekräfta, är det här klimakteriet? Och är man påverkad, då rekommenderar jag alltid hormonell behandling. Förutsatt att man inte har några kontraindikationer, alltså man har några sjukdomar som påverkar som gör att man inte kan ta hormoner.
Men för att jag vet att det var några kompisar till mig, några av oss har haft hormonspiral och så ville de ta bort den för att de vill inte ha det. Alltså risken att de ska bli gravida kanske inte så stor längre och att det känns inget bra att ha det. Och så gick jag till läkaren och då så rekommenderade min gynekolog att jag skulle ha kvar, alltså så att ha ny, för att då sa jag, men slipper jag östrogen då? Nej, utan då skulle det vara ett bra komplement till den dagen jag eventuellt då behöver östrogenet. Och det var helt nytt för mig att hormonspiralen kunde vara bra för
skydda då den här slemhinnan.
Exakt, för att den blir tunnare då, vad jag förstod.
Kan inte utveckla några cellförändringar.
Exakt.
Inne i slemhinnan. Alltså slemhinnan inne i livmodern. Mm. Nu pratar vi inte cellförändringar på livmodertappen, det är någonting annat där. HPV-cellförändringarna, det är någonting annat.
Precis.
Utan det här är inne i livmoderslemhinnan. Så det skyddar jättebra, superpraktiskt. Och också så här att ta bort en mirenaspiral hos en kvinna som är 50 år eller 48, även om inte hon kan bli gravid, det är ju bara henne en ökad risk att få de här långvariga, oregelbundna blödningarna som urkrångliga och jättejobbiga att leva med. Jag jobbar ju på akuten, på gynakuten, med jämna mellanrum, och vi får ju in kvinnor som är alltså helt urblödda i den åldern för att de har haft så mycket blödningar. Och behandlingen med det är hormonspiral.
Men då tänker jag också så här att när det gäller den här då, tiden i livet, kan man på något sätt tidigare i livet påverka, är det någonting så här, kan man innan man blir i den åldern, kan man liksom tänka på någonting på sitt sätt, hur man lever eller vad man äter, så att det inte blir så pass illa?
Ja. Alltså, jag tror inte du kan göra någonting förebyggande egentligen, för att du vet ju inte ens heller vem som kommer drabbas, och man har inte sett att det är någonting som den kvinnan som går det här går obemärkt förbi, att hon har gjort någonting annorlunda. Men i den här fasen av livet så är det livsstilsfaktorer är jätteviktiga. Då är vi tillbaka på att röra på dig. Och då är det liksom 2-3 gånger i veckan att få upp pulsen. Inte att ut och gå med hunden i maklig takt. Utan röra på dig så att du blir trött 2-3 gånger i veckan. Motarbeta viktuppgång. Sova. Försöka sova regelbundet. Äta regelbundet och inte för mycket. Nu nästan citerar jag en professor på KS som heter Angelica Lindin Hirschberg som är hormondrottningen här i Stockholm eller i Sverige. Och det här är exakt det hon säger, att livsstilsfaktorer är A och O. Och för de kvinnor där det inte räcker att liksom röra på sig, försöka sova regelbundet och äta regelbundet men inte för mycket, då tycker vi att man ska ha en hormonbehandling.
För att jag har också tänkt många gånger när folk har pratat om det här med rädslan för östrogenplåster och allt det här, att de är rädda att det ska påverka. Men då känner jag så här, men hur påverkar inte alla de här problemen, ja, men, stressen i
verkligen.
Kroppen?
Ja.
Vad ska jag titta på? Ska jag liksom ha de här stressen, de här problemen, obehag?
Ja.
Eller ska jag ta östrogen?
Ja.
Vad är det som påverkar mig minst?
Ja, men alltså östrogenbehandling är inte, alltså det är inte, det är inte farligt. Inte på en person som inte har riskfaktorer för till exempel blodproppar. Det är inte farligt. Utan det kan ju verkligen... Sen klart, man ska inte ha det förebyggande. Man ska ha det förebyggande om man hamnar i klimakteriet innan 40 års ålder. Då ska alla kvinnor ha förebyggande. Alltså både hormon, både östrogen och det här gulkroppshormonet. För att vi vet att det skyddar för Alzheimers. Vi vet att det skyddar för hjärt-kärlsjukdomar. Vi vet att det skyddar mot benskörhet. Så om man hamnar i klimakteriet för tidigt, då är det ökad risk att man får de sjukdomarna. De är ju inte så roliga heller, så att säga. Så att innan 40 års ålder ska alla ha hormonbehandling om man liksom inte vägrar. Men då rekommenderar vi till alla. Och från 40-45 och uppåt, då är det liksom en individuell bedömning och patientens önskemål. Men jag tycker inte man ska vara så rädd. Och vet du vad, det finns gynekologer som förespråkar liksom att alla ska ha östrogen. Det håller dig vital, det är liksom hjärta och kärl mår bra av östrogenbehandling under den här perioden.
Det finns många andra positiva uppsidor som man inte har tittat på kanske.
Ja, utan man eller fokuserar. Som man har tittat på, men man tycker liksom att riskerna innan har man liksom värderat mera än fördelarna. Så det här är, jag tror inte vi har hört slutet på den här debatten, men jag tycker absolut, och man ska inte nöja sig med liksom att nu är det så här, för det som sen kan pågå i 10 år.
Och de där 10 åren kan man göra rätt mycket med om man får hjälp.
Verkligen.
Och uppleva på ett helt annat sätt än att vara inne i den tiden.
Ja, men du, jag ska, en annan grej som en del frågar också är hur sexlusten påverkas.
Exakt.
Hade du den frågan? Ja, den får vi ofta. Just under den här perioden, dels om man har rikliga blödningar och sådär, det är inte, då kanske man inte känner sig jättepigg på det. Likaså om man är jättesvettig eller så.
Och jättetrött.
Men, och jättetrött och lite deppig och allt det här som liksom skulle kunna vara då klimakteriesymptom. Men testosteronnivåerna, de förblir oförändrade. Och man tror att det är mer testosteronet som driver sexlust än östrogenet. Så att när du är förbi det här jobbiga eller får hjälp genom det här jobbiga, då kan sexlivet bli fantastiskt för att man slipper rädslan att bli gravid. Ungarna kanske flyttar hemifrån och man får liksom mera tid för sig själv och sin partner. Alltså det är mycket som kommer med den här perioden också. Så att det, man ska inte deppa ihop.
Mm. Men jag vet att det finns, några av mina kompisar har fått problem med slemhinnorna.
Ja.
Och det påverkar ju inte bara liksom ögon och näsa utan också i underlivet.
Ja.
Och det påverkar ju till stor del också sexlusten för att det är inte så speciellt härligt.
Det gör ont att ha sex när man har torra slemhinnor. Så det ska man, och det är ju jättelätt avhjälpt med vaginalt östrogen. Det finns noll kontraindikationer för vaginalt östrogen. Det är en kräm eller en ring eller en tablett som man kan föra upp i slidan 2 dagar i veckan. Och som gör att slemhinnorna blir sådär mjuka och härliga som de var under sin fertila period. Och också om man har väldigt torra slemhinnor, då kan ju det ge ökad, alltså att man får ökad risk för urinvägsinfektioner. Och att man kissar på sig lite lättare för att slemhinnan även i urinröret blir liksom lite torr och släpper igenom kiss lite lättare. Så genom att börja med att boosta slemhinnan i slidan så kan det lösa jättemycket. Och framförallt samlivet. För det går nästan inte att ha ett samliv om man har för torra slemhinnor. Det gör bara ont. Då ska man ha väldigt mycket glidmedel och ändå kanske det gör lite ont. Så att vaginalt östrogen, finns inga kontraindikationer för det. Möjligtvis pågående liksom, östrogen beroendecancer, typ livmodercancer eller bröstcancer, då kanske man inte ska ha det, men annars
så inga, är det inga problem. Alltså det är där som det blir så intressant, att det finns så otroligt bra vägar att få hjälp på ett enkelt sätt som inte påverkar kroppen i övrigt, men som underlättar så mycket i vardagen och livet.
Men det vaginala östrogenet, som sagt, inga kontraindikationer, nästan vem som helst, och när man läser på den så är det väldigt mycket kontraindikationer, det är alltså att när man inte ska ta det. Men det står väldigt mycket så här, ja men om du har ditten och datten och blodpropp och datta där, det är liksom, det är bara att man inte orkat gjort om texten för vaginalt östrogen, utan det är samma som för östrogen som man tar i tablettform, alltså när man äter det. Så det är en helt annan grej.
Men hur kan det vara möjligt att man inte orkar göra om en text på en form av medicin?
Men så är det. Listen to this.
Även nu är det helt stum. Ja. Fan, det är helt sjukt att man inte kan ändra
vaginalt
texten.
Vaginalt östrogen till alla med torra slemhinnor. Även ammande kvinnor kan ha ju nedsatt östrogen och få torra slemhinnor. Fantastiskt med vaginalt östrogen. Kan man ha sex under sin ammande period också. Så vaginalt östrogen. Bara om du har någon pågående östrogenberoende cancer, då ska man undvika det.
Det var någonstans också jag läste det här med att när man är i den här, att många hade så här kopplat till att kvinnor är deppiga för att barnen flyttar hemifrån i 50-årsålder.
Det verkar vara precis tvärtom.
Jag bara, nej. Alltså, det kan ju vara något annat som gör, som påverkar oss. Typ en sån här, alltså att man har det här klimakterieproblemet som gör att man kanske är liksom känsligare och har jobbigare i den perioden. Men många kvinnor tycker ju inte att det är så jobbigt som andra säger om dem.
Nej. Men vet du vad, jag lyssnade på en podd med Agnes Wold, hon är ju härlig. Ja. Nu, jag hade tänkt att jag skulle leta rätt på den studien så att jag hade den färsk här. Men nu får jag referera till henne. Att då har man gjort en studie där man har tittat på kvinnor mellan 35 och 45, 45 och 55 och 55 och 65 tror jag. Så att liksom tre åldersgrupper. Och tittat på hur de kvinnorna mår. Och då är kvinnor liksom i den här åldern som vi pratar om nu, kanske mellan 45 och 55 eller upp så, de mår jättebra. Och då var det, när man penetrerade lite, vad var det? Ja, men då var det just det att liksom ungarna har flyttat hemifrån. Och att man så här har fått mera tid till sig själv och sin partner och sitt jobb eller sin idrott eller vad det nu kan vara. Liksom att man återfår sig själv. Så att det verkar inte... Det kan inte vara så stort problem.
Nu ska vi säga det. Vi älskar ju att ha våra barn hemma. Jag tycker att det är lite roligt att just det här att det sägs så mycket. Du är svårt att klippa banden. Jag bara, nej, absolut inte.
Men det handlar ju inte om att man inte älskar sina barn, men inte ska man ha sina barn hemma hela livet.
Nej, och sen är det ju väldigt mycket att när du har varit till exempel då, nu har jag haft barn hemma i 25 år, så är det ju så här från ena dagen till den andra, när den andra då kommer flytta ut. Det är klart att det blir annorlunda. Alltså man är van att vara behövd 24-7. Så de är ju redo att klippa. Liksom, för de är, nu börjar äventyret. Och nu börjar med, men en annan har ju varit i samma roll någonstans hela tiden. Ja. Så att det blir ju en omställning såklart. Men om man tar tillbaka den här grejen. Så att gud, nu kan jag ju göra de här sakerna. Det är lite spännande. För jag är ju precis i den perioden. Ja. Jag kan stå en kväll och bara, ja, vad gör man nu då?
Ja.
Alltså jag är inte så van. Ja, grabbarna sköter sig själva. Och just det nu jag kan umgås med mina vänner. På det
och Kristin, inga klimakteriebesvär.
Nej, men inte än i alla
Grattis.
Fall. Ja, exakt. Jag kommer återkomma till dig när det sker.
Anytime.
Eller om det sker.
Ja.
Nu har vi några lyssna frågor. Om man äter p-piller, vad händer med äggen då? Sparas de?
Jättevanlig fråga. Nej, det går inte att spara på äggreserven även om man hämmar sin ägglossning i 10 år med p-piller. Däremot kvinnor...
Vad händer med dem då?
Nej, men de dör. Mm. Alltså de försvinner. I varje cykel så försvinner ju 1000 ägg kanske. Så det är inte så att man har en äggblåsa som försvinner i varje liksom... men cykel och sen utan tusentals försvinner, de försvinner hela tiden. Så att det går inte att fördröja sin fertila period genom p-piller. Däremot PCOS, de har en förlängd fertil period, för de blir fertila senare i livet mera. Och den här regelbundna ägglossningen kan faktiskt kicka igång kanske då vid 40-42 istället. För då justerar hormonerna in sig på något sätt. Så de har faktiskt en förlängd fertil period.
Och det är ju ändå ganska skönt att veta eftersom de har svårare också att bli gravid.
Exakt. Uh-huh. Mm.
Men då sparas de inte alltså. Och sen så var det här med en fråga om är att om män också drabbas av besvär i åldern kring 50?
Det finns ju någon typ av manligt klimakterium, men det går inte att jämföra med det kvinnliga.
Nej, nej.
För det är en mycket mer långsam nedtrappning av testosteronet, så att det blir liksom inte de här dramatiska förändringarna som hos kvinnor. Hos kvinnor går det ju fort under ett par år liksom, med den här nedgången av östrogen. Så att testosteronet sjunker, men inte alls på samma sätt.
Jag tycker ändå att det kan vara bra både för kvinnor och män att veta om det. Mm. Därför att som kvinna kan du gå och vänta med en man som i princip trodde att han inte liksom hade någon, så här, han hade ingen lust att ha sex med sin fru. Han bara tänkte, men gud, kärleken kanske liksom är över nu.
Mm.
Och så visade det sig att han då hade för lågt
testosteron.
Ja, precis.
Mm. Och fick då, han testosteron då?
Ja, och det förändrades ju radikalt.
Mm.
Vilket kan vara bra för kvinnor att veta att det kanske inte är mig det beror på.
Nej,
utan att veta att liksom, vi kan väl testa det här först, dina nivåer.
Mm.
Och också för mannen, att han kollar upp det.
Ja.
Så att man inte bara tror att man har tröttnat på sin fru. Liksom.
Nej, precis.
Så för båda skull så kan det ju vara bra att veta att män också kan hamna i den här perioden.
Absolut.
Även om den inte alls är liksom på samma sätt som kvinnor. Men att det faktiskt också sker.
Ja.
Varför känner man sig så ner och känslig? Det har vi varit inne på. När man har klimakteriet.
Mm.
Och sen så, jag har fått sötbegär under klimakteriet.
Ja.
Varför då?
Mm. Tror att det är sekundärt, som vi pratade, det finns ju primära och sekundära symptom. Det primära är de här vallningar, svettningar som har liksom direkt med den sänkta östrogenhalten att göra. Men sekundärt är det här med att man är trött, håglös, pallar inte och rör på sig lite mycket. Då blir man, det kan ju bli liksom en ond spiral då, att man är hemma mera och mera sötsugen och man är liksom... Ja, jag tror att det är sekundära, att det tillhör liksom samma klass lite granna.
För det var det första jag tänkte på just där, och det är inte för att jag kan ju inte det här, men jag tänker själv när man får sötbegär, det är ju när jag är trött.
Ja,
och sen så har flera stycken skrivit om liksom så här sömnen.
Ja.
Att vilja ha någonting sött för att liksom bli piggare om man sover dåligt eller, och det påverkar en så att man blir håglös.
Ja. Men ja, bara det att man har dålig sömn tycker jag är en anledning till att ha hormonbehandling.
Mm. Så att se till att be om hjälp där.
Ja.
Mm. Nu tänkte jag så här, fråga dig lite grann vad du är nyfiken på.
Inom det här tänker du?
Nej, bara generellt.
Nej, vet du, generellt, om jag ska prata lite om det som vi pratade här i början av podden om att jag liksom börjar en liten ny kapitel av mitt arbetsliv här nu när jag ska sluta, eller jag ska vara tillfälligt tjänstledig från Danderyds sjukhus där jag har jobbat väldigt länge, i 13 år liksom som läkare på ett stort akutsjukhus. Nu ska jag då tillsammans med min syster Lydia starta det här företaget och jag är så nyfiken på om vi kommer kunna göra skillnad för folk. Även i det här liksom digitala, nya världen, läkarvärlden som är liksom lite ny inom det här. Så här, kan vi hjälpa kvinnor och på vilket sätt och inom vilka diagnoser och vad är det folk kommer höra av sig om? Är det bara klimakterier eller kommer det faktiskt finnas andra grejer som inte ens jag har tänkt på att vi kan lösa digitalt? Och reach out liksom i hela landet, så det ska bli jättespännande att se hur det går
och just se så här, vad är det största behovet och efterfrågan, för man kan ju tänka sig, nu har du ändå ganska mycket kunskap och erfarenhet kring vad det finns för behov av kvinnor, men just att det här digitala, för jag kan tänka att det är också ett väldigt behagligt sätt, för du sitter hemma i en trygg miljö och kan ställa frågor om saker som sker där och då.
Ja, precis, och tröskeln att höra av sig och kanske blir lägre också, att man faktiskt söker hjälp istället för att tänka, jag orkar inte gå och tänk om jag har blöd. Många säger, jag kan inte gå till gynekologen när jag har mens, och så har man mens hela tiden. Kanske, då säger vi så här, kom ändå.
Ja, exakt.
Ja, men då kanske det också kan vara så att man, men nu hör jag av mig och får hjälp.
Men hur tror du att det här kommer vara skillnad då till att liksom att gå till jobbet på sjukhuset, att inte vara i den miljön?
Ja, jag kommer längta till sjukhuset och jag kommer gå extra jourer, för jag älskar mitt jobb på ett akutsjukhus. Alltså att jobba på förlossningen, det är ju det mest spännande. Alltså det är ju bland det mest spännande man kan göra. Och där känner man ju, där får man ju sån otroligt snabb feedback. Det är en dålig kurva på ett rum. Det är alltså hjärtljuden på barnet, det kallar vi kurva. Man gör ett ingrepp och det föds ett friskt välmåendes barn. Alltså man får ju sån adrenalinkick hela tiden. Så att jag kommer längta dit och jag kommer inte släppa det av den anledningen. Men det här kommer bli, det här är liksom ett annat kapitel. Och det är någonting nytt också. känner mig liksom nyfiken på vad det ska göra för, vad det ska göra för kvinnovården i Sverige.
Så spännande. Ja, och det är Ester Care då.
Det är Ester Care. Men jag vill också nämna våran podd, gympodden. För det här som vi pratar om nu, det går ju vi in i detalj i gympodden. Mycket, mycket mer. Och med ungefär en professor i varje avsnitt som verkligen kan, alltså som är superproffs inom just sitt ämne.
Ja, det så finns att, så många. Jag har ju lyssnat på flera av dem.
Ja,
det är så intressant. Och just att ni också tar in andra. Så det blir så flera från olika håll som pratar kring det.
Precis. Och, så att... man kan hitta sitt ämne där om man har några frågor. Och som inte jag har svarat så uttömligt på idag så kan man lyssna kanske och få lite mer svar där.
Jag tycker också det är kul för att jag lyssnade på flera som kanske jag inte tänkte på som mitt ämne.
Mm.
Men om man blir intresserad av, om man är intresserad av kroppen och liksom vad som händer så är ju egentligen alla avsnitt.
Ja.
För så tänker jag också med min podd att jag hoppas ju på att folk går in och lyssnar på någon person. För alla människor har ju intressant historia att berätta. Men samma sak är ju så här, det finns ju alltid intressanta saker att lära sig om kroppen.
Mm, verkligen.
Så att det är ju, gå in och lyssna på Gynpodden.
Mm, tack.
Med Helena och Lydia.
Mm.
Favoritlåt som vi ska avsluta med. För du gillar semlor, så du drog i semlan innan vi började.
På tal om att äta nyttigt. Och
ja, men det är just nu när vi spelar in, ja, så det är det ju semeltider.
Det är semeltider, ja. Semmeldagen på tisdag.
Mm. Precis. Men vilken favoritlåt har du?
Så här, spontant. Jag älskar Carola. Det gör vi allihopa i min familj. Och min tvillingssyster och jag, vi älskar Fångad av en stormvind. Har alltid liksom den. Sen, den kom ju då när vi var 11
år. Man kan
år.
Nästan den koreografin.
Ja, men man kan ju den. Alltså ljuvlig. Och sen hela uppväxten. Och sen under liksom studietiden. Sista låten innan man gick ut varje förfest. Och nu lyssnar mina unga på den.
Alltså, det är så roligt.
Och det är ju inte en slump. Men alltså, de älskar Fångad av en stormvind. Så att vi, nej men det får bli den. Fångad av en stormvind med Carola.
Då kör vi den. Ja. Tack snälla Helena.
Tack snälla Katrin.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.